Men filmen var bra i alla fall.
Ja. Klassisk. Ja, men klassisk sån här 6-7 av 10 film. Närmare 7.
Ja. Ja. Så. Ja, men det brukar jag nästan tänka 6 av 10. Det är typ bakfyllda filmer.
Ja, kanske till och med bara 5 av 10.
Ja, jo, ja. Men
som... Nej, men jag håller med dig. Det är liksom en ganska standard Marvel-film. Inte en av de sämre och inte en av de bättre.
Nej.
Så.
Bra. Men du, och Captain Marvel är ju lite som en Black Panther, som en frisk fläkt i dessa typiska, ursäkta mig, nu kommer det lite PK här.
Mm.
Men det är också en relevant analys. Att oftast huvudkaraktärer, det spelar egentligen ingen roll om det är film eller spel nu för tiden i alla fall, oftast är mörkhåriga, lite skäggstubbiga män.
Mm.
Vita män, om man nu ska gå in på etnisk bakgrund, har en relevans också. Men det är kanske inte jag som ska föra den diskussionen framåt. Då är det ganska skönt att få se någonting annat för en gångs skull.
Ja, och det fick man verkligen här. Man fick ju se en jävligt badass karaktär.
När man är trött på choklad vill man ha lite lakris också.
Mm.
Är det kanske ganska mycket?
Ja, så är det.
Och så...
Sen jag sa din analys lite tidigare och sen inte var faktiskt klockren.
Ja, så att man kan gilla många saker. Bara det att man har lite brist på en sak. Då kan man väl få lite mer av det. Det betyder inte att andra försvinner.
Nej.
Exakt. Så kan man sluta gnälla så förbannat för det minsta lilla som inte stämmer överens med ens jävligt snäva världsbild. Och Captain Marvel, jag tycker det är kul också att när man tänker på Infinity War, att efter credits texterna där, att det är någon som ska komma och styra upp hela skiten.
Ja.
Och då är det ju typ den starkaste superhjälten av allihop.
Och nu då
Superman.
Nu då spoiler alert, så hoppa fram 30 sekunder. Eller fan, du har ju inte sett den du heller. Kommer du att se den?
Captain Marvel?
Ja.
Ja, ja.
Ja, men då var det inget.
Jag vill ju se den som en introduktion till nästa Avengers-film.
Ja, då var det inget. Då glöm det. Det tänkte jag inte på.
För att jag tyckte ju att Avengers Infinity War var ju grym.
Mm. Så. Det är den verkligen.
Sen kommer jag nog...
Men då får du fan med skynda dig, för Avengers Endgame kommer om en månad.
Ah, ja, men
så då får du gå på bio helt enkelt.
Ja, det kan ju faktiskt vara en bra idé. Nej, så att,
ja, och det är dessutom Carl Hårding som har översatt den. Så du vet, du
kommer, vi har ju varit i kommer kontakt att få med Carl Hårding.
Du kommer att få kvalitet. Ja, det har vi. Eller vi. Jag, min idiot.
Jag var ju med och hetsade dig till att höra aldrig till honom.
Ja, det får vi ta en annan gång. För nu måste vi ta mig fan komma vidare i det här avsnittet.
Ja, det kan bli så att vi delar upp det i två avsnitt. Men det är så. Alltså, jag har sån jävla fredagsfeeling. Så att jag känner ändå att vi låter det här avsnittet bara löpa på, ja. Så länge vi känner att vi har kul när vi sitter och snackar.
Så är det.
För nu känner jag verkligen inga krav på mig eller något sånt där. När det är torsdag så får man ändå sluta en viss tid för att man ska upp och jobba på fredag.
Mm.
Nu kan vi ju gagga hur mycket vi vill. Och vi har gaggat ganska roligt, tycker jag. Jag har ju haft kul, så jag inbillar mig att den som lyssnar har kul också.
Så är det nog.
Men vi ska prata om det här, för att det blir en bra övergång där just med Captain Marvel. Jag tycker att det är coolt att man får en karaktär som inte är den här generiska huvudkaraktären som är starkast i världen och är alltid samma mörkhåriga skäggstubbiga gubbe.
Mm.
Utan man får en tjej.
Ja.
Och
ja.
Utan att vara PK, att bra, skönt med någonting nytt.
Så är det.
I allt det här. Och vi ska ju ändå prata om karaktärer som vi tycker om från film och spel.
Mm.
Och jag har tänkt på det ganska mycket, att konstigt att vi inte har pratat om det tidigare.
Mm.
Vi har ju tidigare i den här podden haft så att vi har pratat om det här spelet, eller som förra året så hade vi bara massa specialavsnitt av olika spelserier.
Ja, just det.
Som vi i framtiden kommer att återkomma till, för att vi vill kanske prata om just ett spel i den serien. Men nu vill vi prata om våra favoritkaraktärer från film och spel.
Ja.
Nej, jag höll inte på att spydde. Men jag tyckte att du hade ett skitbra exempel som jag tycker att vi börjar på som en övergång från Captain Marvel.
Ja.
För det är en av de mest kick-ass-karaktärerna någonsin.
Ja, det kan man verkligen säga. Och har du sett filmerna i Alien-serien så tror jag att du vet vad jag menar nu.
Vem har inte sett Alien?
Förvånansvärt många i den yngre generationen kan jag påpeka dig. Ja, vissa diskussioner jag har haft med folk som är yngre än vad jag själv.
Det känns ju som en sån tidlös klassiker att man ser den.
Mm. Men det är i alla fall...
Jag menar, den första filmen är ju så pass gammal att jag skulle kunna ha glömt den.
Mm. Det är i alla fall Sigourney Weavers karaktär Ripley.
Ja.
Som personifierar termen badass skulle jag kunna säga.
Mm.
Också har varit inne mycket på det här den senaste idén. Men det är karaktärsutveckling. Att karaktärer har en personlighet.
Mm.
Och är det någonting som Ripley har så är det just det.
Ja.
I den första filmen ganska vanliga arbetare på ett rymdskepp som uppenbarligen ganska många andra har i världen vi befinner oss i filmen.
De är väl typ vetenskapsmän i första filmen?
Ungefär så, ja. De har lite olika roller. Och hon är väl ingen märkvärdig person så här, men under seriens gång så utvecklas hon hela tiden lite mer.
Mm.
Från att, som du säger, vara en vanlig forskare i första filmen som ändå blir filmens hjälte och som lyckas besegra den här rymdvarelsen till att redan i film nummer 2 som heter Aliens hantera vapen och lösa problem på det sättet. Är betydligt mer actioninriktad. Ja. Och en av James Cameron som har gjort en av dina favoritfilmer tror jag, Terminator 2 och ja, ja. Också den första.
Ja, Terminator 2 är ju lätt en topp 10 film.
Mm, men låt oss säga att efter den här första filmen som kanske är mer skräck i yttre rymden, du vet det här snacket, ingen kan höra dig skrika. Och
det är ju en slasherfilm så sett.
Ja, kanske mer som vi pratade om tidigare, mer suspens. Då tycker jag att trean är mer slasher i så fall.
Okay.
För den har betydligt lugnare tempo än slasherfilm, tycker
den,
jag.
Den skulle ju kunna betraktas som en tidig slasher när den ändå var mer skräck än våld.
Ja, det som jag tycker är skillnaden är att tempot är lägre.
Ja.
Vet, i en slasherfilm så ser man mördaren komma.
Mm.
Och han eller hon jagar dig och även om du springer.
Men förstår du vad jag menar om att det finns likheter, absolut inte samma kvalitet, men likheter med Alien och första fredag den 13:e?
Nej, egentligen inte.
Nej, okay.
Jag tycker faktiskt att det finns en liten, ganska tydlig skillnad där, tyvärr.
Jo, i kvalitet.
Nej, men i kvalitet utan hur de presenterar hotet så tycker jag det finns en skillnad.
Okej, ja, då släpper vi den som en helt potatis.
Ja, jag tycker att det är betydligt mer okänt i Alien-filmen att man inte vet när ska den här varelsen dyka upp igen.
Ja, du menar så.
Det tycker jag saknas i slasher-filmen där man ganska tydligt, ja men han står där i hörnet. Mm. Fan, vi måste härifrån. Och aha, han kommer närmare och närmare och ju fortare du springer ju närmare kommer fanskapet trots att du bara går.
Mm.
Eller trots att han bara går. Så där tycker jag att trean är definitivt en slasherrulle, men okay, inte den första Alien. Det tycker jag nog inte.
Ja, men då ger jag dig rätt för den. Då kanske jag kommer att ändra min uppfattning. Jag måste se om första Alien-filmen. Mm. Men Ellen Ripley är ju en grymt bra karaktär.
Ja, för visst är det Ellen Ripley.
Ja.
Jag har bara satt Ripley hittills, för jag har tappat tråden lite på vad fan människan heter.
Jag tror tyvärr det är Ellen Ripley.
Ja. Men det är återigen det. Nej, men okej då. Hennes utveckling från att gå...
Komma av sig!
Forskare till jävligt tung actionhjälte i andra filmen. Till att kunna lösa problemen för att stoppa slashermördaren i tredje.
Mm.
Och sen bli klonad i den fjärde. Ja, men alltså, hon är en karaktär man känner för helt enkelt.
Ja.
Och därför tycker jag att hon är... en sån karaktär som jag har sett upp till mycket i film.
Mm. Ja, men jag tycker
kanske spelvärldens svar på Samus Aran.
Ja, filmvärlden svårt på samma sätt.
Ja, precis.
Men, ja, det har väl inte gått någon omärkt förbi att Samus och Metroid är ett plagiat på Alien.
Mm.
Om vi ska gå in på sådana här små nördiga grejer. Sen var vi ju tanken med Samus Aran att det skulle vara helt okänd person. Alltså om man kollar i instruktionsboken för första spelet så använder de pronomenet han och inte hen. Så det behöver ni inte oroa er för. Så ni kan spela Metroid utan att kuken skrumpnar ihop. Det är lugnt. Men sen så skulle det typ vara en sorts plot twist när man klarar spelet tillräckligt fort att jaha, det är en kvinnlig huvudkaraktär.
Mm.
Och varför jag går in lite mer på Metroid nu som ett sidospår, vilket inte är, det är för att en av mina absoluta favoritkaraktärer i spelvärlden är Samus Aran.
Ja, självklart är det det.
För det är ju egentligen samma som Ellen Ripley. Kanske inte så mycket karaktärsutveckling på det sättet, men jävligt badass.
Mm.
En prisjägare som åker runt i rymden, får ett distress call och bara, all right, jag drar dit och rensar och fixar skiten. Och gör Super Mario det? Nej.
Nej. Han är mer det här om att laga vattenläckor.
Spö krabbor och sköldpaddor i avloppen.
Ja, i och för sig rädda en person han tycker väldigt mycket om, i och för sig. Det ska man ju inte frånta honom.
Ja, men den har vi det här
ärofyllt också.
Klassiska upplägget, riddaren som räddar prinsessan upplägget, fast en rörmokare istället i något fantasiland med svampar. Och Link är ju också cool, men där har vi också det här samma gamla rädda prinsessan stuket, i alla fall i de första spelen, så ja, är det ju det handlar om. Hjälten som räddar prinsessan. Men här har vi någonting, om det inte vore för att det finns en tydlig godhet och ondska i spelet, så skulle ju Samus nästan kunna ha varit en antihjälte på det sättet.
Ja, ja.
Att, ja men jag gör som jag vill. Alltså, och jag gör det här för att det är det jag lever på. Det är mitt levebröd att lösa de här problemen.
Mm.
Och väljer mer eller mindre att rensa en hel piratstyrka på en hel planet. Och det som är kul med Samus också är den här tysta hjälten som är helt själv med alla förutsättningar emot sig, som utforskar i stort sett en hel planet för att förgöra en hel jävla terroristorganisation mer eller mindre. Det är ganska jävla coolt. Ja.
Space Dash.
Ja, precis. Ridley, som faktiskt kommer från Ridley Scott, tror jag.
Ja, ja, de har snott, eller snott, de har tagit det därifrån.
Ja, ja. Alltså, man kan se ganska många sådana alien-influencer i Metroid. Mm. Eller egentligen jävligt många spel på 80- och 90-talet. Alltså, kontra.
Ja, ja.
Sista det, banan där.
Krabborna, tänker du på?
Ja.
De här... Facehugger heter de väl ifrån...
Ja, de är ju med i... Ja, de är med där. Men sen har du ju... Du vet, precis i början av sista banan på Contra eller Probotector så har du ju en sån xenomorf, en jättestor som spottar ut små räker som ser ut som aliens.
Mm.
Ja, Turrican-spelen för de som har spelat dem alltid, typ sista banan, så har du ju rena plagiat av xenomorphs.
Okej. Okay.
Probotector 2, där springer det runt Xenomorphs.
Mm.
Och Alien Egg. Så att det är ju jättemånga spel som bara snott rätt av en Metroid. Där har de ju snott känslan av första filmen.
Ja, jo, det håller jag med om.
Sen höll de
den här ensamhetskänslan är det väl du tänker på då, gissar jag.
Ja, och att det är ändå en person. Alltså det är en mot alla.
Mm.
På ett snyggt sätt. Och det är ju inte Rambo-aktigt på det sättet. Någon som är cool, smart och jävligt atletisk och bara rensar skiten. Så känner man ju. Alltså du har hela rundpiratstyrkan mot dig och sakta men säkert bara betar av dem en och en.
Mm.
Och spränger en planetjävel i luften.
Ja, då får man fan ha pondus.
Ja. Tar sitt skepp och flyger iväg och ger sig ut på nästa uppdrag.
Ja.
Inte riktigt lika coolt i Super Mario när du räddar prinsessan från en stor sköldpadda.
Nej, men då tänker jag på, jag läser en artikel från Aftonbladet idag. Vi pratar mycket om rädda prinsessan. Vad tycker du om prinsessan, alltså Peach som karaktär?
Det som är synd är ju, alltså om vi tittar på första spelet så har hon ju en väldigt liten roll. Det är ju bara den du räddar, alltså. För att man ska ha en anledning till att spelet finns överhuvudtaget så ska du rädda en prinsessa. Det är bara målet. Sen är hon ju en spelbar karaktär i Super Mario 2.
Ja.
Som är det bästa av allting.
Mm, just det.
Enligt många. Jag tycker Toad är bäst, men den stora favoriten är ju Princess Peach. Eller Toadstool heter hon ju väst då. Hon har alltid hetat Peach i Japan dock. Så hon kan flyga, det har ju varit styrkan. Så att hon är liksom en i gänget som ska rädda. Vi har pratat om det i Super Mario-avsnittet.
Mm. Jag tror bland annat att hon som skriver på Afton, jag fick hela Buddha.
Som jag spöade i Mario Kart.
Ja, just det. Lyfter fram Peach som en betydligt mer hårdnackad karaktär än vad hon egentligen framställs som. Idag.
Det är möjligt.
Ja, det är möjligt.
För att det jag ville komma till är ju att i spelet Super Princess
jag
Peach.
Jag tror att hon skrev någonting i stil, men jag tyckte det var ganska roligt att har man blivit fritslad så många gånger så måste man ju vara jävligt hård.
Ja, jo. Utan och liksom är hon, posttraumatiska stresssyndrom.
Och därför borde hon vara väldigt lätt att se upp till. Lite så, okej.
Okay, ja, hon kan spela tennis och golf trots att hon blivit fritslad av Bowser så många gånger. Ja.
Nej, men alltså, och det är ändå någonting som jag ändå kan köpa.
Ja, men det är klart att hon är en cool karaktär. Det som jag tycker är synd är att hon framställs ju som ett våp i spelet Super Princess Peach till DS. Ja. För då tänker man ju att okej, men nu ska hon få ett eget spel och vara hjälten. Och vad gör man? Jo, en av hennes superkrafter är att gråta.
Ja, det känns ju lite barnsligt faktiskt, får jag ändå säga.
Ja, det känns ju lite så.
Ett spel jag inte har spelat, vill jag tillägga, men visst.
Nej, och då ser man liksom att det är ju så stereotypt, allting är rosa och gulligt. Och så ska hon rädda världen helt plötsligt, men hon är också väldigt stereotypt kvinnlig.
Mm.
Men det är klart att om man då spelar Super Smash Brothers där de kan spöa skiten ur de andra karaktärerna trots fritzeltraumat som man kanske har. Det framställdes ju aldrig eller framgår aldrig i de här spelen. Eller så skiter hon ner. Hon kanske har det svingött. Jag vet inte.
Det skulle vara ett väldigt svårt spel att bygga en story kring, tänker jag.
Ja. Det är därför det inte gick att göra en film på det.
Mm. Man säger, det blir
då är ju hon inte ens med, då är det ju Daisy.
Det blir inte som är med. Det blir inte Dr. Mario utan det blir vad heter det? Järndoktor Mario. Terapeut Mario. Man ska pussla ihop Peach hjärna kanske.
Ja, du, det hade varit en cool grej.
Ja. Eller blir det för mycket nu?
Alltså, du fuckade upp min hjärna rätt hårt.
Ja, förlåt.
Men har du någon mer karaktär som du vill prata om nu?
Ja, alltså, det man kan säga lite snabbt, i alla fall under min uppväxt, kanske aldrig har varit en karaktär jag har sett upp till speciellt mycket, men det var en karaktär vars filmer jag har sett väldigt mycket, så är det ju James Bond.
Mm.
Måste jag ändå nämna i det här sammanhanget. Är väl en av filmens absolut mest klassiska karaktärer. Löser uppdrag på löpande band. Du vet, hela det här, han skaffar tjejer, han är snygg och hela det. Säga vad man vill om det, men det är ju lätt för många att se upp till, tror jag ändå på något sätt. Även om det kanske kan låta lite illa nu då.
Det är ju en... Släpp det. Ja, men det är väl en karaktär som är skön att leva sig in i.
Ja, precis så är det.
Och då är det Sean Connerys Bond som är kanske...
Ja, alltså här har ju... Vi har ju haft ett Bond-avsnitt.
Sen är ju Bond är ju alltid Bond oavsett vem det är som gestaltar honom i filmerna. Men Sean Connery,
man kan väl säga att
har ju utseendet med sig.
Ja, det har han ju definitivt. Men den...
Roger Moore är ju inte asnygg.
Nej, men den tioåriga Joel kanske uppskattar Roger Moore väldigt mycket för att han var lite pajig på något sätt. Alltså att de byggde väldigt många av hans Bond-filmer på väldigt mycket humor.
Mm.
Nästan emellanåt på gränsen till slapstick. Det är bland annat en scen i filmen Levande måltavla när han ska klättra ner från en stege med bondbruden hängande kring honom.
Ja.
Och han nästan ska ramla ner från stegen och de filmar publiken som står och tittar på det som gör så här. Whoa!
Men är det så att de var tvungna att få med det här elementet av humor för att det började komma Clintan-filmer där han är så jävla hårdnackad.
Ja, kanske.
Och så tänker man att Bond framstår som en mes jämfört med honom. Vi måste få en ny dimension av Bond för att det här ska flyga.
Bygga ännu mer på prylar och faktiskt Roger Moore, det han har. Han har ju en jävla brittisk charm.
Ja, 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 ja.
Det får man ju definitivt igenom, även om man inte har det snygga utseendet som kanske Sean Connery hade.
Nej, så, Sean Connery är ju inte särskilt rolig heller, förutom det här när han ska ta pissprovet.
Nej, han är ju, ja, den scenen är ju så in i helvete rolig.
Jag har ju tittat på den i efterhand efter du berättade om den i tidigare
måste
avsnitt.
Måste ta det en gång till, tyvärr. Ni får tåla det, det kommer igen. Sean Connery, James Bond med andra ord, är på en läkarundersökning. Sitter på en brist.
Han sitter på en brist.
En brits.
Han har en brist.
I ena änden av rummet. I andra änden av rummet står en kvinnlig läkare. Hon vill uppenbarligen ha ett urinprov. Och hon håller upp en plastmugg och säger: "You have to fill this cup." Och Sean Connery, James Bond, svarar: "From here." Och jag tycker att den kommentaren är så underbar. För då ser jag framför mig hur Sean Connery står och håller i sin manslem. Och från 4-5 meter ska fylla en plastmugg med urin.
Men när det är Bond, han hade ju fyllt den utan problem.
Ja, det är klart.
Han hade ju inte sölat en droppe.
Nej, han hade vallat den mot väggar och läkaredskap om det var så var tvunget.
För det är inte så att den här strålen från hans kuk gradvis närmar sig muggen, att det kommer lite på golvet på vägen, utan han får en perfekt stråle.
Mm.
Som en regnbåge.
Ja, och sen studsa mot saker eller rätt ner i koppen. Det kostar vad det kostar vill, hur jag får säga.
Han har lagom styrka på strålen så att det inte skvätter.
Mm. Så är det.
Ja, men det är alltså, en kul karaktär.
Låt oss säga att det kanske var mer Roger Moore är väl 10-åringarnas Bond. Kan jag ändå tycka. Ganska barnsligt emellanåt. Betydligt svårare att köpa när man är vuxen. Men sen så gjorde de ju också, det blev efteråt Timothy Dalton och sen blev det
Pierce Brosnan.
Tack, Pierce Brosnan, som var någon kombination emellanåt väldigt rolig, men också det här mer hårda attityden.
Mm.
Tills nu Daniel Craig, som är den närmsta Sean Connery man kan komma, tror jag.
Ja, men det kan väl jag tycka också.
Mm. Liksom en Bond som slår sig, blir blodig och faktiskt är
åker på
till och med åker på däng ibland, men som reser sig. Så det är väl en karaktär som faktiskt, vi pratar om badass. Ja, det är klart att han är det.
Jag skulle nästan kunna tänka mig att det är Daniel Craigs Bond som är en favorit.
Ja, idag har det faktiskt blivit så. Jag tycker ju att hans filmer är de som jag idag gillar absolut mest.
De är lite mer balanserade än vad de andra Bond-filmerna.
Ja, har du sett Jason Bourne-filmerna?
Jag har sett första jag gjort.
Ja, väldigt, väldigt bra filmer. De tre första, den trilogin. Sen kom det en fjärde som inte var lika bra, men Bond har väl närmat sig den karaktären lite i hur filmerna är gjorda, liksom hur actionscenerna ser ut.
Ska ju rulla bra med dagens krav kanske på vad en actionfilm ska vara.
Ja, och säga vad man säger vill. Jag har en släkting som säger, men jag vill ju att Bond ska ha prylar. Men det är lite som den här nya karaktären Q säger, att när Bond, Daniel Craigs version, ska få en ny pryl så är det bara en pistol. Mm. Och då tror jag han säger att, jaha, du trodde vi hade avancerade rymdgrejer att ge dig. Nej, då får du faktiskt söka dig någon annanstans.
Det är inte Inspector Gadget längre.
Nej, jag gillar det på något sätt. Alltså, jag tror inte att en publik idag hade köpt att, som Sean Connery gjorde, att han spänner på sig någon sån här jävla jetpack och flyger till sin bil samtidigt som det här Bond-soundtracket kommer. Det hade bara blivit barnsligt idag. Ja, då vill man hellre se Iron Man spränga ljudvallen liksom.
Ja, men precis, det hade inte flugit lika bra med såna gadgets.
Nej, jag tror faktiskt gimmicks. Inte att det gör det. Och vill du ha en Bond som där gadgets är det största behållningen av filmen, då har du ju faktiskt 16-17 andra filmer att titta på fortfarande.
Ja. Nej, men det känns
det får man helt enkelt köpa idag.
Det är väl lite som med de här nya Batman-filmerna med Christian Bale.
Mm.
Att Batman kanske inte har så jävla många gadgets och allting är inte superhjälteaktigt, utan det känns som att om det hade funnits en sån vigilante person med jävligt mycket pengar idag, då hade det sett ut så här.
Ja. Om man ska prata om de filmerna så kan jag ju säga att Batman är ju också en sån karaktär jag skulle kunna nämna i såna här sammanhang.
Mm.
Så gjorde ju Christopher Nolan gjorde ju Batman-filmen för oss som växte upp under 90-talet. Och hittade precis rätt nivå, precis som du säger. Mm. En Batman i en liten mognare miljö.
Mm.
Som fortfarande har väldigt avancerade prylar.
Man skulle ju tänka att Sean Connery Bond är Adam West Batman och Daniel Craig är Christian Bale Batman.
Visst, det kan man säga.
Det är den feelingen jag får lite grann.
Ja, vi kan säga så. Nu har jag ju nämnt, har du någon mer som du vill nämna så här?
Alltså det finns ju sådana uppenbara tv-spelskaraktärer som man älskar. Som jag tänker det kan vara lite tråkigt att prata om. Men en av mina absoluta favoritspelkaraktärer på grund av karisman och ren karisma kanske. För en karaktär i tv-spel, det är Kefka i Final Fantasy 6.
Det var ju intressant att du väljer en antagonist snarare än en protagonist eller en hjälte.
Mm.
För det är ju också en karaktär som jag har uppskattat väldigt mycket.
Ja.
Ibland så känner jag att det är mycket för att jag gillar Joker från Batman så mycket. Det här, du vet, skrattet, lite clownaktiga. Det finns ett litet samband just bara på de attributen kanske.
Det finns ett jävligt stort samband med helt andra attribut med Jokern och Kafka.
Mm.
Och det är ju den totala anarkiet och kaoset.
Ja.
Man har ingen agenda så. Man vill bara...
Han vill bara se världen brinna helt enkelt.
Ungefär.
Mm.
Och det är ju ändå en antagonist som man känner är en rimlig antagonist om vi ska prata godhet och ondska. För tittar man på andra delar i serien,
det vi finns kan väl ta det uppenbara motsvarighet Sephiroth från Final Fantasy 7 som många gillar. Vad är egentligen hans agenda?
Ja, han är skitsnygg och har ett tufft vapen.
Mm. Då tycker jag ju, precis som du gissar jag, att Kefka är en betydligt djupare karaktär.
Ja.
Även om vi nu bara har sagt...
Sephiroth har ju kanske en djup personlighet som man kanske på något sätt vill känna med på ett sätt.
Mm-hmm.
Och gillar och nästan önskar att han var typ protagonisten i spelet. För att Sephiroth, om vi ska då jämföra de här två karaktärerna med varandra, Sephiroth känns ju inte som att han är genom ond. Han är ju sur.
Han sabbar lite städer va, någonstans halvvägs in.
Men han bygger ju nästan det här på att han är sur.
Ja, ja.
De var taskiga mot min morsa, de har varit taskiga mot mig, nu ska jag hämnas. Han har ju en agenda, ungefär som antagonisten i Infinity War.
Ja, ja, okej.
Okay. Som också tänker att universum måste ha en balans. Och jag tänker återställa den balansen. Alltså, det är ju inte på grund av ondska. Som de är antagonister, utan då är ju det här tydliga. Det är också det jag gillar med Infinity War, att det är två sidor med olika uppfattning som slåss.
Ja, just det.
Och det är styrka med Final Fantasy 7 också på ett sätt. Att fan, nu kommer ju han att balla ur. För att han...
Känns som att jag kanske borde spela 7:an igen. Jag trodde att han var lite blekare än vad det du har sagt nu faktiskt, Sephiroth.
Nej, men alltså, för att han är ju egentligen på jakt och letar efter typ sin mamma eller vad fasen det är på något sätt. Alltså, jag har inte begripit as mycket av Final Fantasy 7-storien heller, för jag tyckte inte att det var så bra som alla andra tyckte, trots att jag tycker att det är ett sjukt bra spel. Men det finns ju någonting emo över Sephiroth som gör att man förstår varför.
Mm.
Och då känns det inte som en antagonist som man känner måste bekämpas.
Okay.
Utan han är en antagonist man förstår.
Mm.
Och det gör man ju till exempel Infinity War då också. Ja. Man förstår ju honom. Okej, okay, ja, jag håller inte med, men jag förstår ditt resonemang. Alltså den grejen.
Ja, ja.
Men som är Jokern och Kefka, det är ju ren och skär ondska.
Och det är ju skönt att ha ren och skär ondska ibland faktiskt.
Ja, och det är ingen karaktär man älskar och hata heller, men det är ju en karaktär som man vet att för att han får ju ändå världen att gå under.
Ja. Och, är det World of Ruin, World in Ruin, eller vad är det?
Ja, World of Ruin. Då har ju världen gått under. Och kontinenterna har delat på sig.
Ja.
Alltså allting går ju verkligen åt pipsvängen. Alltså,
det är där man får börja med att gå och fiska, va? Är det något sånt där?
Ja, du ska fånga fisk åt en sjuk gubbe. Och så får du inte plocka fel fisk för att dö han. Utan du ska ju fånga de fiskarna som är snabba och friska för att bli han frisk.
Ja.
Tar du de som är långsamma och sega, då dör han.
Rimligt ändå.
Ja, och det gör ju också Final Fantasy 6 till ett sånt jäkla stort och bra spel också. Sjuan känns som att du följer efter en antagonist ganska linjärt på det sättet, även om du har en världskarta som i de tidigare spelen. Men storyn är ju, och karaktärerna är ju extremt platt, tycker jag, tyvärr. Även om det är bra karaktärer så är de väldigt platta. Det är ju ingen karaktärsutveckling. I sexan har du ju typ 7-8 väldigt färgstarka karaktärer du känner med.
Ja, det är bland annat en operascen som är väldigt känslomässig.
Ja, den är ju cool och den pushar ju också Super Nintendos ljudkort till sådana extrema...
Bristningsgränsen, ja, mer eller mindre.
Verkligen. Med...
Och sen har vi väl, det finns något kärleksförhållande mellan Locke och, vad heter hon? Céline? Nej.
Celes,
tack.
Ja,
som finns där också. Och så är det, vad heter de, mamman och fadern och dottern, hon som kan måla, har någon
pappa. Realm.
Ja, finns ju också en relation där som faktiskt är väldigt, väldigt djup.
Och man vet, och sen också det här att man vet inte om det är Ninian Shadow som är pappa till henne.
Nej, just det. Det är också en grej.
För att det öppnar så mycket tolknings för liksom möjligheter och en stor och bra värld, och de goda krafterna förlorar ju i det spelet. Det är inte det här klassiska som har varit i Final Fantasy 1 till och med 5, att det finns en ond kraft som du ska besegra och så räddar du världen. Det är ju verkligen storyn i första Final Fantasy.
Ja.
Förutom att du ska rädda prinsessan, sen hon räddad, så, ja, men bara så du vet att det finns en jätteond kraft som du måste besegra. Jävligt platt, men å andra sidan så var det 8-bit. Och så tvåan är väldigt storytungt för sin tid också. Men sexan har ju ändå det här att det här är total anarki. Det här är en antagonist som bara existerar för att förstöra, precis som Jokern.
Ja, och det är då man gillar.
Ja, alltså det blir ju en roligare karaktär för ändamålet på något sätt. Man vill ju inte på något, man vill ju inte alltid känna med en antagonist på det sättet.
Nej, visst.
Även om jag ändå kan, även i det här fallet är en antagonist jag gillar. Men jag gillar ju för att det är en sån stark kraft i att bara vilja förstöra. Han blir ju en gud.
Ja, det är ju bara en sån sak.
One Winged Angel är inte riktigt lika balt som en fucking gud.
Nej, det håller jag med om.
Sen ska man inte bara hålla på och jämföra dem med varandra, för Sephiroth är ju ändå en fantastisk karaktär. Men det som gör Sephiroth cool, det är ju att han är snygg och har ett tufft vapen.
Det är ett ganska långt, smalt svärd, va?
Ja, den ser ju ut som det här gamla svärdet. Nodachi heter det.
Aha. Ja, nu pratar du mer än vad jag vet.
Nej, men
jag
tänkte dig som katana.
Ja.
Fast jättelång, som man använde i krig för att döda folk som red på hästar.
Ja, okej. Okay. Ja, okej. Okay. Nu förstår jag precis. Mm. Ja. Har vi några fler karaktärer vi funderar på?
Ja, du har väl någon bra karaktär, hoppas jag. Eller ska jag ta en till från filmvärlden?
Ta för all del en till, så får jag fundera lite mer.
Ja. Jag är också ganska förtjust av Eric Draven i The Crow.
Ja, okej.
Okay. Fast det, skulle jag se den filmen idag så kanske jag skulle ifrågasätta valet. Men jag tänker ändå, för när man är 12-13 och ser en film som mer eller mindre är ren gotisk estetik, Eller gothic kanske man ska säga, för gotisk är ju, tänker jag ju, kanske slott och kyrkor och sånt. Men alltså hela den här gothgrejen, svart rock då.
Ja.
Hela filmen The Crow är, osar ju svart rock.
Mm.
Man kan ju verkligen höra The Cure och Sisters of Mercy, fast han skulle vara mer rock'n'roll då kanske.
Mm.
Så säg Type of Negative. Hela filmen osar Type of Negative, om du har hört det.
Ja, jag vet
inte
det.
Stil med jättestor kuk.
Ja, som är död.
Ja. Men alltså, han är väl ingen mer speciell karaktär än att han återväxt från det döda och hela filmen går ut på att han ska hämnas.
Mm.
Men det
finns skönt, ju en jävla massa olika versioner när det är The Crow i alla fall.
Ja, alltså det är ju en serietidning från början.
Mm.
Och sen kom det ju fler filmer, och jag tror jag har sett andra filmen också vid något tillfälle. Den heter ju City of Angels, tror jag.
Ja.
Den är rätt usel.
Tyvärr.
Och det är ju inte Eric Draven heller.
Nej,
som
okay.
är en karaktär. Då är det någon annan som får bli The Crow som ska, ja, det är väl hans son som dör och så ska han hämnas.
Okay.
Men ju mer The Crow-följare, desto sämre blir det. Det är egentligen bara första filmen som är bra.
Ja.
Det finns ju en till, det finns väl en tredje eller fjärde eller femte The Crow med Edward Furlong som The Crow.
Ja, just det. Från Terminator 2.
Ja.
Vad heter han nu?
Vem?
Ja, vad heter han i Terminator 2? Han heter...
John Connor.
John Connor, tack. Fan, man kan tappa namn.
Vad heter han i Fredag den 13? Ja, just det, Jason Voorhees.
Ja, ungefär på samma nivå faktiskt.
Vad heter han i Super Mario Bros?
Ja, men visst, The Crow, bra filmer.
Mm. Bra film, skulle jag väl säga.
Ja, jag tror att den med Bruce Lees son som dog under inspelningen...
Ja, det är ju första filmen.
Ja, det är första. Det är inte den jag har sett.
Nej, det är ju den är karaktären nog... Eric Draven som spelas av Brandon Lee.
Ja, Brandon Lee. Så jag tror att det är nummer tre jag har sett som är någon form av reboot.
Okej. Okay.
Och den tycker jag faktiskt också är bra. Så det är... de har några stycken där som okay. The Crow gick hem med.
Jag tror att det är någon av uppföljarna som ändå skattas som ganska bra.
Mm.
Men Eric Draven, alltså, det är ju ingen jättedjup karaktär så heller. Jag gillar bara att han är ganska iskall.
Ja.
För han verkar vara en kärleksfull och glad och trevlig snubbe som han fortfarande levde. Sen blir han mördad. Det som finns kvar av honom, eftersom han är ändå en levande död, det finns ju bara mörker och kyla kvar i honom.
Ja.
Men det finns också ett litet ljus där när han träffar den här tjejen som han tar hand om. Hon som har en morsa som knarkar, som han ändå har känt när han levde. Och det är lite som att han mjuknar från sitt hämndlystna jag där på något vis.
Ja.
Sen är det ju inte den delen som jag gillar egentligen. Jag gillar ju bara att mörkret och att han vill mörda folk.
Mm.
Ja. Men det är en väldigt härlig karaktär på något sätt. Och så är det en jättepinsam gitarrscen. Han står och spelar gitarr på taket. Men
det behövs ibland också.
Han är rock'n'roll också. Ja. Det är coolt.
Ja, det är alltid coolt att vara rock'n'roll.
Ja.
Ja. Kanske jag skulle nämna en till då också. Innan vi avslutar kanske.
Ja.
Vi har pratat ganska lite Tarantino. Mm. Tycker jag. Och Tarantinos filmer så praktiskt taget haglar det ju med minnesvärda karaktärer.
Ja, herregud.
Ja, både i Pulp Fiction och Reservoir Dogs.
Jag tycker att alla karaktärer i Reservoir Dogs är asbra. Alla de är favoriter.
Mm. Men just här idag så tänker jag ändå att jag ska prata om Kill Bill och The Bride.
Där har vi en badass-karaktär.
Ja, det kan man väl lugnt säga. Och det är faktiskt uppdelat egentligen i två filmer. Alltså det är Kill Bill part 1 och part 2.
Mm.
Och spoilervarning, men det är gamla filmer, så nu kör vi vidare.
Ja, men det får man följa med nu, känner jag.
The Bride, Uma Thurman, blir skjuten på sitt bröllop i huvudet och ligger sen i koma under väldigt, väldigt lång tid. Och är under den perioden utan sin vetskap egentligen med de fruktansvärda saker.
Av Buck.
My name is Buck, I'm here to fuck.
Vilket jävla äckel han är. Alltså, jag får fan rysning.
Det är alltså en person som våldtar kvinnor som ligger i koma.
Och säljer dem till andra.
Och säljer dem till andra. Och han har en bil som heter The Pussy Wagon.
Som Quentin Tarantino har nu.
Ja, så pass.
Ja, han sparade den rekvisitan när filmen var klar.
Okej, okay. Det visste jag faktiskt inte.
Och körde runt i.
Kanske där är det för övrigt en scen som jag tycker är så jävla otäck, även om man hejar på henne. Det är när The Bride, som hon heter, biter tungan av den här personen som ska ligga med henne. Och sen när den här karaktären back så går in i rummet och ser hur det går, så skär hon hälsenan av honom på en sånt jävla otäck sätt. Och det är något med ljudet och man hör den här vassa föremålet bara skär igenom scener och hela jävla...
En ving här och en ving där.
Ja, ungefär så. Och sen ska hon ju hämnas på människorna i sitt gamla gäng.
Mm.
Och hon tar dem en efter en enda vägen upp till Bill.
Mm.
Som i filmen Kill Bill, naturligtvis.
Ja, ja, det är där det går ut på.
Mm. Och sen under hela filmens gång så fyller de ju tillbaka med lite tillbakablickar som... Man förstår storyn bättre i de här. Man får bland annat se hennes träning på något tempel i något asiatiskt land. Jag vet inte, Japan, Kina någonstans.
Ja, det får ju Kina-vibbar eftersom det är kung fu.
Ja, och sen har vi också, hon hämtar ju även ett samurajsvärd. Det gäller Hattori Hanzo-svärd någonstans där. Så liksom under filmen...
Man får med lite japansk... mytologi där också.
Ja,
mitt upp i allting.
Så är det. Så under filmernas gång så får man följa Uma Thurmans resa på väg mot hämnd, helt enkelt.
Ja. Första filmen är ju en sån dunder homage till såna gamla samurajfilmer och sånt.
Ja, och dels
med
också
blodeffekterna och allting.
Det, nu får du fylla i mig ifall jag har fel, men jag tycker också att det är en homage till lite anime.
Ja, ja.
Det känns som en... Det är ju även en del som är helt tecknad.
Precis, ja, ja, som med allra högsta grad.
Mm. Och sen är de här blodiga svärdfighterna som verkligen känns sån här japansk, det sprutar blod åt alla jävla håll. Och där
som
kan...
en sprayflaska också. Det är liksom, det är inte så att det är en halspulsåder och så sprutar det som en jäkla slang, vattenslang som man tar på,
utan det är det här...
Det är en sprayflaska. Ja. En sån, ja.
Ja, så ursäkta nu ifall det där lät illa i öronen, men jag var bara tvungen.
Nej. Men det var roligt.
Mm. Så det, The Bride.
Fasen, det är ju ett svinbra karaktär.
Som kallas också för Black Mamba, om inte jag har fel. De har ju ormnamn, alla karaktärer, ja, i den där Assassins-gruppen.
Mm. Ja, det är väl hennes kodnamn i just gänget.
När hon
är
med. I gänget, exakt.
De är bra, de filmerna. Jag avskydde tvåan första gången jag såg den.
Ja, det förstår jag att man kan göra, för de skiljer sig ganska mycket åt.
Mm.
Om man säger att den första är mer anime och kanske mer spacad, så är mer nummer två mer som en vanlig film, kan man säga så.
Ja, för det jag kände att första filmen det är Super Metroid, andra filmen är Metroid Other M.
Okej.
Okay. Om vi ser till karaktären.
Mm.
I första filmen är hon bara badass och ska döda alla. Sånt går jag igång på. Och i andra filmen blir hon väldigt sentimental. Och då känner jag att nej.
Ja, okej.
Förstör man den här tuffa karaktären nu? Men jag ändrade mig när jag såg den typ andra eller tredje gången.
Okej, bra.
Så, att ja, men det är väl klart att man har första filmen... Man får ju se dem som två olika konstverk.
Ja, det måste man definitivt göra. Det håller
det
jag med om.
Det gjorde jag inte. Jag förväntade mig samma sak i andra filmen.
Ja, och det tycker jag att det är väldigt, väldigt lätt att göra det. Särskilt om man ser dem väldigt tätt ihop.
Så att filmerna är väl snarare lika, det är samma story. Men som konstverk är de ju två helt olika saker.
Ja. Och det tror jag också var tanken.
Mm.
Det ryktas ju också om att det finns en sån här film där de inte uppdelade på två som... Det finns flera timmars material kvar och egentligen visa.
Ja, ja.
Så det skulle vara... Nu har det gått så pass länge så det kommer väl aldrig att dyka upp på... För the public eye, så att säga. Men man hoppas ju på något sätt att det skulle kunna göra det någon gång.
Ja,
eller för den delen en del 3 som det hintas lite om redan i vol 1.
Men kommer det bli någon del 3 eller är det bara för att...
Ryktas om jättelänge, men tror att det har dött ut lite.
Mm.
Men han lämnade ju lite öppet, om du kommer ihåg den första personen som hon dödar, så säger hon till den här dottern som ser sin mamma bli mördad att om du i framtiden vill hämnas din mammas död så kommer jag vänta på dig.
Ah.
Och det fanns ju rykten länge om att Tarantino skulle göra en grej av den här kommentaren. Men nu tycker jag, nu har det gått så pass många år sedan tvåan som man kan nog konstatera att...
Det behövs inte.
Nej, den franchisen är slut med tvåan och det är
i så fall
har
man
jättebra.
Ju kunnat göra Korpen flyger två.
Ja, det finns ju en fortsättning på i och för sig.
Men ja, det gör det. Ja, ja okej. Kill Bill 3, Korpen flyger.
Korpen skugga tror jag den heter, eller något sånt där.
Ah, ja. Och då är det den här ungen som dödar huvudkaraktären för första filmen.
Kommer jag inte riktigt ihåg ifall det är exakt så, men det finns ju många Korpen. Det är en franchise. Korpen flyger, okay. Korpen.
Korpen bajsar.
Ja.
Korpen spyr.
Korpen skiter.
Korpen spyr. Korpen går på bio.
Går på bio, då är man framme i nutid. Jag går och kollar på Captain Marvel typ.
Korpen super.
Oj. Korpen skugga heter. Och sen är det den vita vikingen också. Det är de tre.
Är Gestur en favoritkaraktär?
Garsmurtyk. Ja.
Fan vad vi håller på att kuka ur.
Ja.
Ska vi försöka få med en karaktär till?
Ja, det är din då i så fall.
Ja. En karaktär som jag har fastnat orimligt mycket för nu när du nämnde Tarantino.
Det är Johan i filmen Jag och Johan. Nej, av Ronnie Brolin.
Ja, men det är han som är min favoritkaraktär, Ronnie Brolin.
Ja, det är ingen verklig person, det är en karaktär har det visat sig.
Ja, det
förlåt, nu ska jag inte spåra mer. Berätta.
Nej,
för all del.
Men en karaktär som jag tycker tar mig fan orimligt jävla supercool av någon anledning, det är Vincent Vega.
Ja, då blir det lite mer Tarantino då.
Ja, 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 men det var ju det jag sa.
Mm.
När vi ändå var inne på Tarantino så kom jag på det. Ja. Alltså, jag tycker att han är svinball.
Ja. Och John Travoltas stora comeback på den vita duken också.
Ja, vad hade han gjort innan det? Typ Grease.
Ja, och lite andra filmer. Den här filmen som heter Fenomen på svenska är väl precis innan också skulle jag tro.
Är den det? Jag trodde den kom efter.
Fan, är det så? Ja,
då jag trodde den var närmare 2000-talet eller sent 90-tal.
Ja, okej. Okay. Då strunt samma. Då tar jag tillbaka allt jag har sagt.
Allt någonsin i hela avsnittet.
I hela mitt liv.
Nej, men han är ju ganska rolig gangster. För det första, sen är det ju såklart att Samuel L. Jacksons karaktär i Pulp Fiction, vad heter Jules.
Ja.
Han är väl kanske den coolaste i hela filmen egentligen.
Och han har lite mer screen time också.
Ja, men han är ju cool på riktigt. Vincent Vega är en favorit för att han hänger med och är... medan, om man säger, Jules är den tuffa, hårdnackade gangstern som citerar Bibeln och skjuter folk.
Mm.
Så är Vincent Vega den här ganska sköna, softa, laid-back-aktiga typen i jämförelse.
Ja, visst.
Som tänker att, ja men fan, vi kör på det. När de, ja men lite så, ja men vi kör. Ja,
han hänger på Jules helt enkelt.
Ja, och har en sån skön inställning på något sätt till allting.
Mm.
Och ger ändå ett ganska vänligt och mysigt intryck. Hade ju han funnits på riktigt så hade det ju, och jag hade blivit kidnappad och suttit bak i den bilen som de blåser skallen av en kille.
Marvin.
Ja, det hade ju funnits viss risk för Stockholm-syndrom då.
I just shot Marvin in the face.
Fan vilken underbar film det är.
Mitt på motorvägen typ.
Ja, och att han dessutom går med på att deras gangsterboss säger att, ja, du ska ta med min fru ut på en dejt.
Ja, oh, herregud, vad bra det.
Den, ja, hela den scenen är ju grym. Det hade ju kunnat bli en hel film.
Återigen bara... Uma Thurman igen då, från Kill Bill.
Ja, ja. Ja, hon är ju grym också. Alla, jag tycker faktiskt alla
och det
gör
det är...
ett bra jobb i den filmen.
Ja, herregud. Det är ju tillsammans med 2001 Space Odyssey. Så är Pulp Fiction mina favoritrullar, helt enkelt. Det är de två bästa jag vet. Sen vilken som är bäst hit och dit, det vet jag faktiskt inte. Men vi säger de två är favoriterna.
Det är ju också ganska svårt att välja mellan två filmer som är väldigt olika och säga att den här är bättre. Då är ju en fråga om smak snarare än vilken som är rent objektivt bäst.
Mm. Men det är de två som är där uppe i alla fall.
Nej, men Vincent Vega, han är cool och så dansar han tufft och liksom... Ja, han är ju med på allting. Och hon säger, kan du ge mig en fotmassage? Och bara, ja, visst.
Och sen tar hon och sniffar heroin när hon tror att det är kokain också. Och håller på att få en överdos.
Ja, när han står framför spegeln bara, okej, jag går och avslutar här och så åker jag hem och runkar. Typ.
Ungefär så, ja.
Och så går han in, oj.
Ja,
men det är ju typ, sen så drar han henne till Eric Stoltz av alla skådespelare som kan vara med i en film. Det är väl han.
Ja, det tror jag.
Och han drar en adrenalinspruta i hjärta på henne. Och så han drar och fixar allting. Ja, men det är en väldigt skön, härlig karaktär. Som inte är en comic relief, men som ändå ger en skön balans i allting som är så jävla stenhårt i den filmen.
Ja.
Som ändå handlar väldigt mycket om gangstrar. Ja, just det. Nu fick jag en bild av Eric Stoltz. Som är flummare. Så, nej, men det är någonting med Vincent Vega som trycker på rätt knappar hos mig.
Samma här får jag ändå säga då.
Sen är Vincent Vega ett sånt jävla coolt namn.
Vincent
Vega. Hintas det inte lite om att det är hans brorsa som är med i Reservoir Dogs?
Jo. Så är det. Ja.
Den har ju ändå Pulp Fiction feeling också. Inte så jävla konstigt som det är Tarantino. Men Tarantino gör ju ganska många saker som är olika, fast man märker att det är Tarantino.
Ja. Likadant är de som kom efteråt där. Innan Kill Bill kom så märker man ju att det är Tarantino-stil. Som i True Romance till exempel. Där förvisso, som jag sa, bara skrev manus. Men det känns väldigt mycket Tarantino också.
Och där vet jag ju en film som vi måste prata om i podden. Som du måste se. Som är också, alltså om vi säger True Romance har... Oj. det är som en vinyl med A-sida och B-sida. Men True Romance har ju en till version. Typ, som heter Natural Born Killers.
Ja.
Det är ju också typ Tarantino, för att det är den stilen. Eller om det är Tarantinos... att han skrev manus i True Romance, gjorde filmen med Natural Born Killers. För att konceptet är exakt samma.
Ja, jo, visst. Finns mycket likheter, det gör det ju.
Förutom att Natural Born Killers handlar om seriemördare. Mm. Och True Romance är väl lite vanlig snubbe som råkar hamna i strul.
Ja.
Eller som Magnus Bettner säger i sin, i sin stand-up, det går lite snett.
Ja, det kan man väl lugnt säga.
Medan Mickey och Mallory i Natural Born Killers, där där har vi mina nästa favoritkaraktärer också. Mickey och Mallory i Natural Born Killers. Garanterade favoritkaraktärer. En kort beskrivning nu, för att nu blir det här ett jävligt långt avsnitt av podden. Men de är ju kanske filmversionens version av Kafka.
Ja, okej.
Och Jokern får vi se som en seriekaraktär också på ett sätt. Så får de vara film. Det är också det. De är bara ute efter totalt kaos. Och sparar alltid en person som vittne när de har begått ett massmord i en diner till exempel.
Mm.
Så sparar de alltid en person. Av den enda anledningen att den här personen ska sprida vidare vad han har sett.
Ja, det är underbart.
Plus att de gör ju jävligt mycket narr av det här hela popkonstgrejen.
Ja, ja, visst.
Så det är ju en sjukt snygg film. Och en av de starkaste scenerna i Natural Born Killers, som också gestaltar karaktärerna på ett sånt snyggt sätt, det är när de ska gifta sig. För då, man har ju sett de här delarna, de blir blodsbröder i filmen, skär upp ett sår i handen och så blandar man blod med varann. Så gör de, och så säger de, nu är vi gifta.
Ja, det är tufft.
Knullbra film.
Ja, jag gillar den också faktiskt.
Men du?
Ja?
Det här får nog bli slutet för den här gången.
Ja, det tycker jag låter
nu
bra.
Nu har vi gaggat på bra länge, men det var kul. Riktigt kul. Och ni kan följa oss på sociala medier. Ni vet ju vad podden heter. Så. Mm.
Sök där du vill söka.
Ja, helt enkelt. Och det är bara att höra av oss till, eller höra av sig till oss via Facebook Messenger. Det brukar vi ju alltid svara. Och mail fyrkantigaogon@gmail.com.
Ja, och tack till er som faktiskt har skrivit, ska jag säga också.
Ja, det är skitkul.
Och också tack för er som lyssnar vecka efter vecka.
Mm.
Det är väldigt, väldigt trevligt att ni gör det.
Ja, det är det som får oss att fortsätta med det här.
Mm.
Och sånt där.
Återigen då, tack för att ni har lyssnat idag.
Ja.
Så hörs vi nästa gång.
Ha det gött.